ägna mer tid åt. Och Jakob Olofsgård som är partisekreterare, han säger att han ska ägna sig åt sakpolitik inom partiet istället och att han avgår just nu för att det nästa partisekreterare ska ha möjlighet att komma in i jobbet efter eller innan valet som ju är mindre än 1,5 år bort.
Ja, hur spelar valet in i det här?
Ja, det går ju inte jättebra för Liberalerna just nu utan de fick ju 2,7 i den senaste indikatorsundersökningen som de gjorde för Ekot här i februari då, då. Och det är ju såklart inte siffror de är supernöjda med. Och Liberaler som jag har pratat med under kvällen här, de säger att sådana här saker gör ju såklart att det är fokus från deras sakpolitik kanske tas bort lite. Så det är ju inte jättebra att de får prata om det här istället för det de vill och inte vill inför valet.
Tack så mycket. Emilia Aar, alltså politikreporter på Ekot. Mer Studio 1 efter 11-nyheterna här i P1. Då om svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Han har ju flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Vi pratar om det fallet och vad det kan innebära för honom och Sverige.
God kväll, här är Ekot. Idag så kom beskedet att runt 1700 personer kommer att jobba kvar på Northvolt i Sverige efter konkursen. Men flera tusen tvingas samtidigt att lämna sina jobb. Johan Brännström är skyddsombud på IF Metall i Skellefteå.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig. Det kommer ju bli en kassituation för hela kommunen.
Det är nu klart att det ska bli fortsatt drift och produktion hos batteritillverkaren Northvolt trots konkursen. Enligt konkursförvaltaren så har man nått en överenskommelse som innehåller finansiella garantier och som gör det möjligt att fortsätta verksamheten. Men det kommer bli en mindre verksamhet än tidigare. Och det här betyder att runt 1700 anställda får jobba kvar i Sverige och dessutom ett antal anställda i utländska dotterbolag. Det i sin tur innebär att det är tusentals anställda som nu tvingas sluta och som kommer att bli arbetsbefriade. I ett pressmeddelande skriver konkursförvaltaren att det trots de stora neddragningarna är positivt att verksamheten i viss utsträckning kan fortgå och att det sannolikt är avgörande för att kunna sälja konkursboet helt eller delvis. Det pågår nu en jakt på att försöka hitta en ny ägare till Northvolt. Fransmannen Valentin Barbarså jobbar i Västerås.
So yeah, it's very stressful. We don't know what is going to happen in the future.
Han säger att det är utmanande tider och stressande att inte veta vad som kommer hända framöver.
Reportrar Viktor Jensen, Tobias Sandblad och Erika Sundén. Liberalerna har idag drabbats av flera tunga avhopp. Det är då jämställdhetsministern, liberalen Paulina Brandberg, meddelar att hon avgår. Anledningen är att hon vill tillbringa mer tid med sin familj. Även Liberalernas partisekreterare, Jakob Olofsgård, berättade bara kort därefter att han slutar. Till DN säger han att han istället kommer att ägna sig åt sakpolitik. Och nu under kvällen så kom nyheten att Liberalernas kanslichef, Oskar Våglund Söderström, slutar. I en kommentar till Ekot så skriver han att det här var bestämt sedan tidigare. Utrikes nu för israeliska trupper misstänks vara skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare och sedan lagt dem i en massgrav. Jonathan Whittall är chef för FNs humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittall, chef för FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Han står framför en massgrav som har täckts med sandhögar. Räddningsarbetare gräver ut den ena kroppen efter den andra. Kropparna bär på orangea uniformer. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i Västra Rafah i Gaza när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister. Men har inte fått svar. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Och nu kommenterar Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa FN-uppgifterna om att 15 hjälparbetare i Gaza avrättats av Israel och sen slängts i en massgrav. Till Ekot skriver han bland annat att det här är fruktansvärda uppgifter och att Sverige fördömer attacker mot hjälppersonal. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kommenterar nu att hon idag stoppats från att ställa upp i presidentvalet 2027 samt döms till fängelse och dryga böter för att ha fifflat med EU-pengar. I fransk tv så säger Le Pen ikväll att det rör sig om ett politiskt beslut och att rättssäkerheten satts ur spel. Domstolen anser att Le Pen och flera andra partiföreträdare för nationell samling använt märkta EU-medel till andra ändamål. En svensk man är misstänkt för inblandning i en stor norsk knarkhärva. Han greps i Spanien och är även misstänkt för att planera ett mord på en norrman. Totalt så har 19 personer gripits. Åklagaren Kristin Lundstein säger till NRK att det rör sig om bland annat grovt narkotikabrott.
De er siktet for grov narkotikaovertredelse, og de fleste også da for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe.
Kristin Lundstein forklarer at den svenske mannen og de 18 andre personene er mistenkte for grovt narkotikabrott eller medhjelp til grovt narkotikabrott. Flere har også åtalats for å ha bedrivit narkotikaverksamhet i en organiserad kriminell grupp. Det var i høstas som den norske polisen grep 5 personer i samband med narkotikaoverlämning. Og når polisen undersøkte saken noggrannere, kunde de hitta fler inblandade personer, förklarar Kristin Lundstein.
Detta startade som nämnt i Kongsvinger med efterforskningen där, hvor man pågrep 5 personer i fjor höst i forbindelse med en narkotikasak.
Så i januari genomförde den norska polisen en insats där 13 personer greps. Samtidigt som den norska insatsen genomfördes så greps även den svenska mannen med hjälp av Spaniens paramilitära polis Garda Civil. Hur mycket narkotika som har beslagtagits i samband med insatserna kan polisen inte kommentera i nuläget, mer än att det rör sig om stora mängder.
Det är beslaglagt stora mängder med narkotika. Vi vill komma tillbaka till mängder senare.
Reporter Elsa Ivarsson. Då är det bara en väderprognos kvar. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand och sydligaste Norrland soligt väder, medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen blir det regn eller i norra Lapplandsfjällen snöfall, men även över norra Norrlands inland så kan regn tidvis förekomma. Temperatur imorgon från 15 grader i söder till 5 i norr. Producent ikväll var Emil Östman, i studion nu Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Svenska journalisten Joakim Medin flyttar till högsäkerhetsfängelse i Turkiet. Vi hör en av dem som varit där om vad Medin nu kan ställas inför. Innan konkursen hade svenska Norfolk runt 5000 anställda. Idag kom beskedet att 1700 får vara kvar under konkursprocessen. Och så är vi i väntans tider fortfarande. Vid midnatt går tidsfristen ut för industrins arbetsmarknadsparter att komma överens om ett nytt avtal. Och det här påverkar ju de flesta i Sverige. Helena Groll och Mikael Sjödell ledde eftermiddagens Studio 1.
Först då alltså i vår andra timme om svenske journalisten Joakim Medin som alltså sitter fortsatt fängslad i Turkiet.
Och som nu flyttats till högsäkerhetsfängelset Marmara utanför Istanbul, anklagad för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan och för att vara medlem i en terrororganisation.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Du har pratat med en advokat, vad jag förstår, idag från organisationen MLSA som jobbar med mediefrihet. Och hans kollegor har träffat Joakim Medin nu i helgen. Berätta, vad vet du om hur Joakim Medin mår?
Ja, det stämmer. Jag pratade med advokaten Veysel Ok som har koll på Medins fall och detaljerna kring det. Ja, han berättade att Joakim var chockad över att han har blivit gripen, men att han behandlas okej, behandlas normalt som han uttryckte det. Vi kan höra vad han sa.
He shocked, of course. He didn't accept this. But they treat him normal. He was healthy. He was good. And he said I didn't understand my charts.
Ja, advokaten berättar här att Joakim Medin såg ut att må bra, hade god hälsa. Men han hade också berättat att han inte hade förstått vad han är anklagad för.
Och vad beror det där på då att Joakim Medin inte vet vad det är han anklagas för?
Ja, det beror på att Medin i ungefär 2 dygn inte hade någon tolk och att polisen hade förhört honom med hjälp av Google Translate, berättar advokaten Veysel Ok. Och vi kan höra honom igen.
We couldn't get good any translators when he was in detention, so he couldn't know what is the charge against him and he couldn't support himself because he has no Turkish and the police try to contact with him and try to ask questions to him with Google Translate.
Ja, så Joakim hade ingen aning om vad han var anklagad för han fick ingen tolk, berättar advokaten här, som också berättar att Joakim Medin fick en tolk när han skulle höras av domstolen i Ankara via videosamtal, men att även den här tolken var väldigt dålig och kunde inte förmedla det som Medin sa på ett korrekt och rättssäkert sätt. Och anledningen till att han hade videosamtal med en domstol i Ankara, det är för att den här domstolen, Fredsdomstolen heter den, det är den domstol som hade och har utfärdat arresteringsorden, så därför han var tvungen att ha videosamtal med domstolen i Ankara.
Men i sak då, själva anklagelserna mot Medin, vad säger den här advokaten som du har talat med om dem?
Ja, han berättar att det inte finns någon formell anklagelse mot Medin. De dokument som han och hans kollegor har kunnat se är arresteringsorden mot Joakim Medin. Där står det att han ska gripas anklagad för att ha förelämpat president Erdogan och för att vara medlem i en terrorgrupp. Och där åklagaren hänvisar till att Medin har intervjuat eller varit i kontakt med av Turkiet terrorstämplade kurdiska grupper i nordöstra Syrien. Och Veysel Ok, advokaten, säger men det här är inga konstigheter. Även turkiska regeringsvänliga journalister har intervjuat personer tillhörande dessa grupper. Så det finns ingen formell anklagelse. Och advokaten säger att det inte finns heller någon tidsgräns för när åklagaren bör komma med ett formellt åtal.
Samara Hadros alltså, och som har intervjuat då den här advokaten här i studion i Stockholm, Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör. Du har lyssnat, du hörde det här. Din reaktion, du hör här advokaten säga, finns inga formella anklagelser mot Medin?
Alltså det är ju väldigt konstigt. Jag tycker hela det här ärendet är ju någon sorts beställning från... Alltså man har bestämt sig i Turkiet nu att gripa utländska journalister. Då började man med en brittisk journalist häromdagen som fick sitta max 17 timmar och kom ut. Och sen är det ju Joakim Medin. Men jag tycker liksom hela det här ärendet också har hanterats dåligt av Sveriges utrikesdepartement.
Men om vi bara går in på det som den här advokaten berättar här, att de förhör honom med Google Translate och så vidare.
Och det är så här att Turkiet brukar ha väldigt bra engelsk tolkar i engelska språket. Jag är född i det landet och jag vet ju det, och särskilt i Ankara har de ju enormt duktiga juridiska tolkar, rättstolkar och så vidare. Så jag tror att medvetet har man inte velat ta fram en tolk som fungerar. Det är mitt svar.
Du har ju varit i det här fängelset som han har flyttats till nu, det här högsäkerhetsfängelset. Berätta, hur ser det ut?
Det är strax utanför Istanbul, det är en stor byggnad och jag måste ju säga att jag åt ju lunch där på gästrummet ett par gånger och det var bra mat.
I vilket sammanhang var du där?
Jag besökte ju fångar och som satt där, som jag kände i många år, släktingar faktiskt som satt där också. 2011-2012, och jag kunde ju besöka landet till 2013, sen kan jag inte åka. Sen så är ju det turkiska politiska diskussionen, så ser alltid på det partiledare så här att det här fängelset är kallt, mycket kallt. Alltså man hotar varandra med att skicka människorna till det här fängelset. Alltså det är så ökänt i turkisk politik.
Men vilka
meningsmotståndare, ja, regimkritiker, alla som ogillar Erdogan placeras i det här fängelset.
Det är de man skickar dit.
Och då vet man aldrig när rättegången blir, man vet aldrig om åtal blir av, om det blir en förundersökning. Man vet ingenting, man är i princip kidnappad där.
Men hur tolkar du då att det är just hit som Joakim Edin skickas?
Det är väldigt, väldigt dåligt tecken. Det är inte bra. Det är faktiskt... Ja, de som placeras här på grund av politiska åsikter eller journalistik, då framförallt sitter här många journalister i det här fängelset, så anses de vara fiender till Erdogan-regimen. Och då är man ganska långsam i rättsprocessen. Man försöker behålla dem så många dagar som möjligt där, utan att de vet själva att de inte har en anledning. Men det är i princip så är man ju kidnappad där.
Mm. Och du var ju inne på det, du nämnde det nyss. Du tycker att regeringen borde göra vad, svenska regeringen?
För det första, i fredags klockan 12.04 när man fick veta det här, så borde Sveriges utrikesminister kalla upp Turkiets ambassadör.
Varför det?
Det är för att markera, det är allvarligt att en svensk journalist på grund av sin yrkesutövning sitter fängslad utan anledning. Det här är mycket allvarligt. Och jag menar, jag har ju i 30 år arbetat med det fria ordet, och jag har ju gång på gång upprepat det här för utrikesdepartementet i Sverige. Jag har suttit flera gånger i den här studion här och pratat om att det första man gör, det är att agera snabbt så fort som möjligt inom det närmaste dygnet när någonting händer. Och här, man har inte gjort två saker. Ambassaden i konsulatet i Istanbul har inte lyckats ha konsulärt tillträde. Det är ju en advokat vi lyssnar på som har varit där. Men enligt internationella konventioner så har man ju faktiskt ett land rätt att träffa sin medborgare. Mm. Och det konsulära tillträdet borde ju Sveriges utrikesdepartement fixa. Men framförallt att man inte har kallat upp Turkiets ambassadör tycker jag är en
pin. Men finns det inte en risk att man trappar upp konflikten då om man markerar på det sättet? Att det blir svårare att bryta kanske låsta positioner, prestige?
Alltså Turkiet är inte Norge eller Finland. De förstår inte såna här små korta uttalanden på 250 tecken. Utan det som gäller är att symbolhandling, ingenting annat. Jag har pratat där om Kina, om Ryssland, om Belarus, om Turkiet och Iran, Syrien och så vidare under årtionden. Jag vet vad jag pratar om. UD har begått fel.
Vi har sökt, ska vi säga, utrikesminister Maria Malmer Stenegard, och hon både för en intervju och kommentar, men hon har avböjt och hänvisar då till en pressträff som hon höll i morse, och vi kan väl lyssna kort på vad hon sa där.
Att Joakim får komma hem är av högsta prioritet för regeringen. Och jag har stor förståelse för att många vill veta vad vi gör just nu och hur processen framåt ser ut. Och vi arbetar mycket intensivt med fallet både i Stockholm och i Istanbul. Det är en mycket allvarlig situation och vi befinner oss också i ett tidigt skede. Mycket arbete ligger framför oss, och av respekt för fallet och för att inte försvåra vårt arbete så kommer vi i nuläget inte kunna gå in på några detaljer. Vi har fått information om vad han anklagas för och att han har flyttats till ett fängelse i Marmara. Men jag kommer som sagt inte att kunna kommentera någonting ytterligare.
Mm. Så säger alltså utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och Kurdobaxi, vi hör högsta prioritet. Det är allvarligt, och också av respekt för fallet så ska vi inte försvåra arbetet och inte gå in på några detaljer. Finns det inte en poäng med det?
Nej, det är bara retorik. Alltså att hänvisa till kafferep i NATO-toppmötet i Bryssel under veckan.
Jo, men att man kan inte gå in på detaljer. Det kanske gör saker som vi inte vet om.
Jag tycker det är handlingen som räknas, inte retoriken. Utan det så fort som möjligt måste utrikesministern träffa sin utrikesministerkollega i Turkiet eller besöka Joakim Edin i fängelse. För det är bråttom. Det här kan ju ta flera månader. En svensk journalist sitter i ett fängelse.
Men är inte det hela vitsen med så kallad tyst diplomati? Vi vet och vi får inte veta vad som sker bakom stängda dörrar.
Men tyst diplomati har vi misslyckats att hämta David Isaak efter 23 år i fängelse i Eritrea. Vi har misslyckats att hämta Gui Minhai, förläggare, svensk medborgare i Kina. Så nej, tyst diplomati hjälper inte gentemot Turkiet.
Johan Floderus kom hem till exempel, det är ett exempel.
Ja, det finns ju sådana fall. Men i det här fallet så är det en journalist det gäller, och i Turkiet är journalister, betraktas journalister som fiender tyvärr.
Från din synvinkel då, vad krävs för att Turkiet ska släppa Joakim Edin?
att det krävs en symbolhandling att Sveriges statsminister eller utrikesminister visar tydligt att man bryr sig om den svenska journalisten, att han är oskyldig, att man begär att få hälsa på honom i fängelset. Även om det är Ramadan nu, det är till på måndag, är det ganska svårt att komma in på fängelse för utomstående. Men jag tycker att man ska kräva det nu. Det är första steget man ska ta.
Så du menar att utrikesministern eller statsministern, de borde åka dit, begära att få komma in på fängelset och träffa Joakim Edin. Vad skulle det spela för roll?
Då skulle det skrämma Erdogan och då skulle han ändra sig och tillåta Joakim Edin komma hem.
På vad sätt skulle det skrämma Erdogan?
Därför, nu är det för det första, jag glömde berätta allvaret i fallet. Alltså, Turkiets presidentkansli går ut och demoniserar en svensk journalist. Det är ganska allvarligt. Jag har aldrig sett presidentkansliet, kommunikationsmyndigheten och desinformationsmyndigheten i Ankara tillsammans angripa en utländsk journalist på det här sättet som man har gjort. Så situationen är mycket allvarlig. Det är därför jag låter lite hård. Mm. Men det är för att jag förstår, jag läser turkiska varje dag, jag ser vad som händer. Jag ser de turkiska tidningarna, Rejuvenia. Så därför så måste man visa att man bryr sig om sin svenska medborgare. Det finns inget annat som kan hjälpa just nu.
Avslutade Kurdo Baksi, som är författare, journalist och debattör. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Stort tack!
Och då ska vi tala om den konkursade batterijätten Northvolt.
Just det, 1700 av bolagets anställda blir kvar. Resten blir arbetsbefriade. Det betyder alltså att personalstyrkan mer än halveras. Det här meddelade bolagets konkursförvaltare Mikael Kubu idag.
Erika Sundén, Ekots reporter. Du finns på plats vid fabriken i Skellefteå. Och är det så att 1700 får stanna eller ännu fler kommer få gå? Det har varit lite olika siffror som vi har bollat med här.
Ja, de här siffrorna är svåra just nu. Men om man håller sig till att 1700 får stanna i alla fall på företaget, så tror jag att man kommer ganska långt. Mm. Men,
så den stora nyheten är att 1700 får stanna eller att över 2000 får gå?
Ja, men det är en bra fråga däremot, för att det har ju varit, det är ett konkursat företag, så man, det är ingenting är ju givet. Att 1700 personer får stanna är ju liksom en bonus. Så att man kan säga, jag tror ändå att just idag så är det nog så att det är flera tusen som får gå som är det som är den stora nyheten.
Och vad möter du för känslor när du pratar med anställda och personer utanför fabriken där?
Men jag skulle säga att uppgivenhet är det ord som jag tänker på i alla fall. För det har ju varit en rad dystra besked ända sedan september när de fick det första varslet. Så har det liksom varit, det har inte varit goda nyheter så att säga. Tills för 3 veckor sedan när företaget gick i konkurs. Så att många är ju deppiga och trötta av det här. Och vi har pratat med lite olika personer, men bland annat så pratade min kollega med en fransk ingenjör i Västerås som sa så här om vad han tänker om framtiden för den här fabriken.
I think it's super important for Europe, right? Like to have this kind of autonomy in the battery business. So if somehow some part of Northvolt keeps going on, it will always be better than nothing. And I think as Europeans, like we should all be happy that this is the case.
Ja, ni hör, han hoppas liksom på att vi ändå ska känna någonting för att ha en egen europeisk batteriproduktion. Och att det, han tycker att det är viktigt för alla europeer.
Men du, Erika, vad vet vi om vilka det är som kommer att få stanna kvar? Vilken typ av jobb det är som kommer fortsätta behöva folk i det här konkursade företaget?
IF Metall som jag pratade med tidigare, de pratar om i alla fall här i Skellefteå, så handlar det om att de kommer att stänga ner halva fabriken ungefär. Så exakt vilka det handlar om, det är faktiskt oklart för både IF Metall och framförallt för mig då. Men halva fabriken, de har 2 linjer som den ena har inte gått så himla bra den senaste tiden. Och den kommer de nu att stänga ner och flyttar över all verksamhet till den första linan kan man säga.
Mm. Men du, svåra förhandlingar då, vi får se hur de går. Men hur det än landar så är det ju många som blir arbetsbefriade då som man säger. Hur kommer det påverka utsikterna för konkursförvaltaren att hitta en köpare?
Ja, IF Metall tror ju att det kommer att försvåra läget avsevärt, och det tror jag alla är överens om. Det är ju liksom, värdet sitter ju inte bara i liksom butikslokalerna, höll jag på att säga, men fabrikslokalerna, utan det är ju mycket kunskap som har byggts upp under de här åren, även om de har varit jobbiga. Men vi kan lyssna på vad Johan Brännström och Birgitta Johansson, som då är båda två är skyddsombud här inne på fabriken här i Skellefteå, vad de säger om just det här med kompetensen.
Värdet på företaget kommer ju gå ner rejält när arbetsvisen börjar ticka. Och det sätter ju väldigt press både på köpare och säljare.
Ja, för mycket av företagets alltså värde ligger ju i kompetensen hos de som har varit med och startat upp den här verksamheten. Och det är ju de som riskerar att hamna i det läget att de har bara 3 månader på sig, om ens det. För det, där har du det verkliga kapitalet i företaget.
Mm. Röster från IF Metall alltså. Erika Sundén, du är på plats vid fabriken i Skellefteå. Viktor Jensen kopplar vi in också, ekonomireporter här på Ekot, och du bevakar det här. Vi har ju då stor värdeminskning för Northvolt när kompetensen försvinner, menar facket IF Metall här. Har konkursförvaltaren resonerat någonting kring det här?
Ja, alltså en anledning till att man ändå vill ha kvar så här många anställda, alltså runt 1700, det är för att man har lyckats komma överens med viktiga parter om finansiella garantier så att man kan fortsätta produktionen i Skellefteå bland annat. Att man kan fortsätta en del av verksamheten även om den kommer bli mindre än vad den har varit tidigare. Och där säger konkursförvaltaren att det är sannolikt avgörande för att kunna sälja konkursboet helt eller delvis till någon köpare, att man har fortsatt verksamhet. Och då är det ju just det att man vill behålla kompetens, man vill behålla nyckelanställda, viktig personal. Och då är det ju så att det tror man ska underlätta att hitta en ny köpare, att det ändå finns då runt 1700 anställda kvar som kan producera batterier, och att det ska göra det enklare för en ny köpare att ta över, och att man ändå på det sättet ska öka värdet på konkursboet, att man har produktion igång. Så att man kan ändå se det som att det inte är helt vanligt att man har fortsatt verksamhet i ett konkursdrabbat bolag. Men i det här fallet så ser man det alltså som så viktigt att man har lyckats få fram ett sådant avtal, en sån överenskommelse, så att man kan behålla viss del av kompetensen i alla fall. Så det är väl resonemanget, att man måste göra neddragningar för det går inte finansiellt att ha alla anställda kvar, men man vill ändå behålla så många som möjligt för att det ska göra det enklare att sälja konkursboet.
Men vad är planen för de här anställda då? Jag menar, de stannar kvar, de kanske egentligen skulle känna att nej, men jag vet inte hur min framtid ser ut här. Så kanske människor som egentligen omedelbart skulle vilja söka sig någon annanstans.
Ja, en sån risk finns ju att det är anställda som inte vill vara kvar, som får erbjudande från andra arbetsplatser som man ser som mer trygga, kanske från andra bolag som inte är i den här osäkra miljön som Northvolt befinner sig i just nu. Men konkursförvaltaren vill ju försöka behålla de anställda då, och säger ju att planen är att fortsätta produktionen fram tills dess att man hittar en köpare, att man hittar en ny ägare eller nya ägare till Northvolt, och att det kanske då kan ta några månader, men att man ändå ska kunna fortsätta ha viss verksamhet just för att ha kvar personal och också till exempel då kunna leverera batterier till, man har ju olika kunder redan nu, till exempel har ju Scania varit ute och pratat om att de hoppas att Northvolt kan fortsätta leverera batterier till dem.
Det är en slags konstgjord andning för företaget så att det inte ska dö helt innan man hittar en köpare alltså.
Ja, men det kan man säga, för det är ju så att ett konkursbo kan ju liksom inte dra på sig nya skulder. De kan ju inte gå med stora siffror i förlust och sådär, utan tanken är ju lite förenklat att det här måste ju gå liksom plus minus noll åtminstone. Så att det har ju gjort att det har varit förhandlingar. Enligt Ekots källor så har det varit förhandlingar mellan bland annat konkursförvaltaren, lastbilstillverkaren Scania, Northvolts långivare, för att försöka få till fortsatt produktion, för det har krävts olika typer utav finansiella garantier. Nu har man inte sagt vilka det är som har ställt ut finansiella garantier, men det har krävts alltså olika pengaluften helt enkelt för att man ska kunna fortsätta produktionen då, för att man kan ju inte dra på sig nya skulder i en konkurs liksom. Nej. Det är ju därför Northvolt gick i konkurs, för att man inte var lönsamma när det kom till tillverkningen. Så att det är ju en sak som man har jobbat fram då, ett sånt här avtal för att kunna fortsätta tillverka batterier. Och så återstår det att se hur lång tid kan man fortsätta tillverka batterier innan man får klart med en ny ägare. För det kommer ju vara det viktigaste i slutet. Lyckas man få till,
ja, hur länge klarar Northvolt att hålla igång produktionen då med de här 1700 som blir kvar?
Ja, det är så länge som de som måste ställa ut finansiella garantier, som måste kanske betala mer för batterierna än innan, är villiga att göra det. Och den frågan hänger ju lite i luften. Det vet vi inte hur lång tid det är. Men okay. Konkursförvaltaren har pratat om att det troligen handlar om flera månader som man behöver ha igång produktionen tills dess att en eventuell köpare kan finnas på plats.
Säger Viktor Jensen, Ekots ekonomireporter. Tack ska du ha. Tack också Erika Sundén som är vår reporter på plats i Skellefteå.
Och då har Anders Hjelmin, Ekots arbetsmarknadsreporter, kommit in i studion. Det är ju intensiva förhandlingar att få till avtal på arbetsmarknaden. Det är deadline klockan vid midnatt ikväll.
Ja, ja, så är det.
Så, och hur går det? Hur är läget?
Ja, vad ska man säga? De som jag har pratat med under dagen säger ju att det är svårt läge, att de fortfarande står långt ifrån varandra. Det senaste jag hörde var att nu är det ett väldigt känsligt läge i förhandlingarna och man jobbar fortfarande med målet med att bli klara före midnatt.
Är det så här det brukar låta? Du har ju följt många avtalsrörelser.
Ja, men det är ju faktiskt det. Jag fick en tabell från Medlingsinstitutet som visar att alla de fyra senaste avtalsrörelserna så är det just alltså den sista dagen man har blivit klara, 2016, 2017, 2020 och 2023, de här förhandlingarna. Så man har gått i mål sista mars och har haft ett färdigt avtal den 1 april.
Och varför är det alltid så där att det manglas in i det sista?
Det är väl någonting med deadlines som gör att folk får ända nu. Och så är det väl för förhandlingarna också, att det måste till en ordentlig press för att de på allvar ska börja förhandla med varandra. Det är väl den tolkning man får göra.
Ingångsvärdena här då, budet från medlarna, det var 7,7% löneökning över 3 år. Oacceptabelt, sa facken. Precis. Kan man nämna någon annan siffra som har bollats här?
Ja, men om man ska förstå den där 7,7% på 3 år, om man tar den i årstakt så att säga, vad det blir för varje år räknat i snitt, så blir det knappt 2,6, och fackens ursprungskrav är på 4,2. Så där har man kanske då spannet som det här rör sig mellan nu. Alltså det här första budet som var på 2,6 i årstakt och ursprungskravet på 4,2. Ja, någonstans däremellan kommer man ju hamna. Mm.
Hur mycket i de här förhandlingarna nu pratas det om det som brukar vara en fråga ibland i avtalsrörelsen också, själva arbetstiden? Hur väger det där in?
Den hänger ihop med lönen kan man säga. Och facken har ju tydliga krav den här gången på arbetstidsförkortning. Just inom industrin så har man ju avtal där det ingår av arbetstidsförkortning och har gjort det under en lång tid. Och de systemen vill facken fortsätta bygga ut. Och så vill man införa det också på vissa områden där det inte finns. Medan arbetsgivarna, de är oroliga för vad politikerna ska hitta på den här frågan. Att det ska bli lagstiftad kortare arbetstid. Och då vill de ha en form av försäkring. Om det blir lagstiftad kortare arbetstid, då måste vi vara överens här i förhandlingen om att det vi redan har haft ska fasas ut i motsvarande grad. Så den där frågan har komplicerat hela den här förhandlingen.
Mm. Hur stabilt kommer det att bli då? Hur många år, avtal över hur många år tror du?
Ja, det hänger ju också ihop med just den här slutförhandlingen som de är inne i precis nu, alltså med löneökningsnivån. Alltså blir det ett treårsavtal, då kan de ju få in fler andra saker i det där avtalet, brukar ofta arbetsgivarna hävda. Alltså att, och det vill facken också, om de vill få till mer till exempel kring arbetstidsförkortning. Då kanske det är svårt att göra det på ett år. Kommer man överens om bara ett ettårsavtal så blir det i princip bara pengarna. Mm.
Hur avgörande blir det här nu då, det här avtalet, för hur det blir på resten av arbetsmarknaden? Ja, men
det är det viktigaste avtalet. Alltså det, totalt är det ju över 3 miljoner anställda, 3,4 är det va, som ska få nya anställnings eller inte kollektivavtal som berör dem. Och det här avtalet ska styra löneökningarna för alla andra. Det här ska bli en norm, det här som kallas för märket. Så det som de här industriparterna enas om när det gäller löneökningarna, kostnaderna för företaget, det kommer bli väldigt avgörande för hur det går för alla andra sen.
Mm. Vad är viktigast i det här läget då? Är det den här arbetstidsförkortningen eller är det själva procentsatsen som från fackets sida, om vi börjar där?
Alltså jag tycker mig ha fått signaler om att man kanske har någon lösning på gång på de här arbetstidsförkortningen och också mertidsfrågan. Alltså man ska få mer ersättning om man jobbar utöver sin arbetstid som deltidsanställd. Så att nu i slutet så är det framförallt pengarna och nivåfrågan som är grejen, tillsammans med hur långt avtal som ska sättas.
Ja, de har några timmar på sig fram till midnatt. När är det klart då, tror du?
Ja du, det verkar nästan dumt att gissa om det, men det kan ju bli klart både om några timmar, det kan bli klart vid midnatt, eller de kan stoppa klockan så att de är klara mitt i natten. Det finns många tänkbara lösningar, men ett avtal tror jag kommer vara färdigt imorgon.
Tack Anders. Anders Kjellmin, alltså vår arbetsmarknadsreporter.
Och än så länge finns det inget avtal på plats. Mikael Sjödell, Helena Groll, Fabian Beger, tekniker, Martina Lindvall, producent, själv heter jag Mattias Rensmo.
I konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Konflikt i Sveriges Radio Play.
Mårten, vad hade Hilma af Klint tyckt om den strid som nu pågår kring hur hennes verk ska visas och användas?
Jag är ju inget medium tyvärr, så jag kan inte fråga henne direkt. Men jag gissar att hon skulle ha ont i magen om hon tittar på från något moln.
Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, den bittra striden om Hilma af Klints konstskatt.
I februari 2013 slår Moderna Museet i Stockholm upp portarna till en ny utställning där man visar vad som beskrivs som en okult målarinnas hemliga bilder som legat gömda på en vind.
Och de är otroligt radikala, de är abstrakta, de är stora i format, de är hemlighetsfulla, de är gåtfulla.
De flera meter höga abstrakta målningarna får ett enormt genomslag.
De här målningarna som ni kanske skymtar här bakom mig...
Hilma af Klint går snabbt från att beskrivas som 1900-talets största doldis till att bli ett internationellt fenomen.
Hilma af Klint nació en Estocolmo en 1862.
Es ist ein unglaublich optimistisch.
Snart ställs hon ut på flera håll i Europa, och när målningarna visas på Guggenheim i New York slår museet publikrekord.
Det kan vara slut på utställningar med Hilma af Klints konst.
Men nu, drygt 10 år senare, har en infekterad strid uppstått kring konstskatten.
För var och en som vill titta på verken måste man göra en research ordentligt. Alltså
det här. Inom stiftelsen som förvaltar Hilma af Klints verk höjs nu röster för att de aldrig mer ska ställas ut.
Det här är inte en åsiktsfråga. Det har att göra med att följa lagen.
Yes, det är Mårten Antjén från Sveriges Radios kulturredaktion.
Ja, Mårten, jag ska erkänna att jag nog bara trodde att det här var liksom snygga tryck och posters som hänger på väggarna hemma hos olika hipsters runt om i Sverige. Men det finns ju uppenbarligen en mer komplicerad historia här. Om vi tar det från början, vem var Hilma af Klint?
Hilma af Klint föds 1862 på Karlbergs slott i Solna, som är en kasern. Och anledningen att hon föds på en kasern är att hennes pappa är lärare vid krigsakademin där. Hon visar tidigt konstnärliga anlag, börjar studera konst som 17-åring, kommer in på Konstakademin i Stockholm som 20-åring. Och det går väldigt bra. Hon försörjer sig som porträtt- och landskapsmålare. Men samma år som hon börjar studera konst, alltså som 17-åring, så deltar hon också i sina första spiritistiska seanser.
Spiritistiska seanser, vad är det?
Det är när man samlas ett litet sällskap och släcker ner belysningen, lägger händerna på bordet och samtalar med de döda. Mm. I första hand. Sen så kan man också samtala med andra andeväsen.
Låter lite som Exorcisten.
Ja, men jag tror att det är mysigare än så. Det här är någonting som ligger väldigt mycket i tiden. Världen förändras snabbt. Det blir allt mer uppenbart hur mycket som faktiskt sker i det fördolda. Telegrafen till exempel.
Just det.
Kan man kommunicera då med andra människor på väldigt långa avstånd genom vad då? Mm. Varför skulle man inte också kunna kommunicera med de döda? Hilma medverkar då i seanser och går med i det som heter Edelweissförbundet, som är en sammanslutning som försöker förena den här spiritismen med den kristna läran. Hon studerar också andra esoteriska läror, inte minst teosofin, som innehåller en andlig evolutionsteori. Alltså en idé om att vi utvecklas andligt. Och i början av 1900-talet, närmare bestämt 1906, så har hon blivit så förtrolig med andarna att hon får uppdraget, som hon skriver i någon av sina anteckningsböcker, att delgiva mänskligheten bilder av det liv som existerar bakom allt. Och det här blir då de 193 målningarna till templet som kommer att sysselsätta henne i uppemot ett decennium.
Men om jag försöker se det här framför mig då, hon målar alltså de här målningarna utan egen vilja på något sätt. Jag ser framför mig nästan i någon slags trans då, eller?
Det kan man säga. Alltså det är ju inte glasklart, men hon menar definitivt att hon gör dem på uppdrag av och efter instruktioner från andliga rådgivare.
Och vad är det då som kommer ut på duken, så att säga, om du beskriver liksom hur de här målningarna ser ut?
Ja, men de mest kända är väl kanske de 10 största, som de kallas. En serie målningar som är var och en över 3 meter hög och 2,5 meter bred ungefär. Och som domineras av runda, organiska, ibland blomlika former som ser ut att befinna sig i rörelse. Jag försökte hitta något ord som skulle beskriva dem och det enda jag kom på var jassiga.
Jassiga?
Ja. Mm. Det är något jassigt med dem. Och de är målade i väldigt liksom läckra pastellfärger. Nästan muntra trots den här liksom monumentala samtidigt känslan som man får av dem.
Och visar Hilma af Klint upp de här verken för allmänheten någonting?
En enda gång, så vitt man vet, i London 1928. Men inte på något museum eller någon konsthall, utan på en kongress för antroposofiska sällskapet.
Antroposofiska sällskapet, vad är det för någonting?
Ja, men antroposoferna är en utbrytargrupp ur teosoferna. De leds av en karismatisk ledarfigur som heter Rudolf Steiner, som blir väldigt viktig för Hilma af Klint. Och vad ska man säga om dem? Ja, men de tror på reinkarnation, precis som teosoferna. De tror på den medeltida läran om kroppsvätskorna, det vill säga att det finns 4 olika personlighetstyper. Man kan vara sangviniker, melankoliker, koleriker eller någonting annat, beroende på hur, alltså vilken balans av svart och gul galla bland annat man har i kroppen. Och sen så betonar antroposoferna också väldigt starkt kultur och konst. Vid den här tiden, i början av 1900-talet, så var det här någonting som var väldigt inne och hade hög status faktiskt.
Och den här konsten, var hamnar den sen om hon liksom aldrig riktigt visar upp den?
Hon testamenterar den till sin brorson, Erik af Klint, som hon har ett nära förhållande till. Och han förvarar alla de här målningarna länge på sin vind. Mm-hmm. Det är nämligen så att Hilma uttrycker mot slutet av sitt liv att de här symboliska verken, eller abstrakta som de har kallats, inte ska visas för någon förrän åtminstone 20 år efter hennes död. Och eftersom hon dör då 1944, så betyder det någon gång i mitten av 60-talet. Och mycket riktigt, med en viss fördröjning då, så försöker Erik af Klint intressera både Nationalmuseum och Moderna Museet för hennes konst i början av 70-talet. Men får nej, alltså de är inte intresserade. Mm. Och det är då han grundar stiftelsen Hilma af Klints verk istället för att, så att säga, långsiktigt ta hand om och förvalta hennes konstnärskap.
När kom genombrottet, skulle du säga?
Ja, men i mitten av 80-talet började röra på sig med utställningar och sådär. Men det stora genombrottet kom ju 2013.
Hon är en lite bortglömd abstrakt pionjär från början av 1900-talet som kanske får sin storhetstid nu.
Moderna museet lanserar henne som abstrakt pionjär i en stor retrospektiv.
Jag bara älskar att vara i den här utställningen och ställas inför alla dessa snirkliga former och färgexplosioner utan att ha den blekaste aning om vad jag ser. Se, det var min recension.
Man kan förstå fascinationen för denna särpräglade person som trodde sig vara ett medium.
Och nu tar ju då hennes internationella berömmelse fart på allvar.
It goes beyond the visual.
What's astounding is her bravery. There was nothing being made like this in the whole world.
Guggenheim-museet i New York slår besöksrekord med Hilma af Klints måleri.
They were painted for the temple, nothing else.
Det skrivs romaner, det sätts upp teaterföreställningar och Lasse Hallström regisserar en film.
Hilma? I'm not showing them.
IKEA gör affischer och Asplund gör mattor.
Tillskyndarna av denna abstrakta pionjär är många.
Det är dags för Hilma nu. Framtiden är här.
Tiden tycks helt enkelt ha blivit mogen för Hilma af Klint.
Och vad skulle du säga, vad är det som gör att folk fastnar så mycket för de här målningarna och att de börjar hamna på de här hipsterväggarna runt om i Sverige?
Ja, men det är ju ett väldigt kraftfullt måleri bitvis. Det är stora format, men det är också dekorativt. Mm. Alltså de är lätta att tycka om och rätt lätt smälta för att vara modern konst, så länge man inte då på allvar försöker förstå vad det är de vill säga egentligen.
Okay.
Och sen för konsthistorikerna och konstvärlden så dyker de ju upp i rättan tid också. Det pågår nämligen nu en feministisk revidering av konsthistorien där bortglömda kvinnliga konstnärskap fiskas upp ur glömskan och tilldelas sin rättmätiga plats i konsthistorien. Och sen så finns det kanske en annan aspekt som har att göra med andligheten, som det kanske finns en större tolerans och nyfikenhet på nu än vad det gjorde på 70-talet.
Men Mårten, när är det då som det börjar uppstå konflikter kring hennes konstverk?
Ja, men konflikterna uppstår i den här stiftelsen som Hilmas brorson grundade för att förvalta hennes verk.
När vi växte upp så skulle vi värna om verken och, som det står i hennes anteckningsböcker, påtala opålitlighet.
Och i stadgarna så står det att ordföranden alltid ska vara huvudmannen i släkten af Klint eller en av honom utsedd person. Men också att majoriteten av ledamöterna ska vara antroposofer.
Mm-hmm.
Och 2019 då, samma år som den här succén på Guggenheim i New York, så tar en tredje aktör plats i styrelsen. Nämligen företrädare för Axel Jonsson-sfären. En av Sveriges största företagsgrupper med tiotusentals anställda och mångmiljardomsättning. Men de är också engagerade i forskning och kultur genom Axel och Margaret Axon Jonssons stiftelse, där bland annat bokförlaget Stolpe ingår. Och nu händer det mycket väldigt snabbt. Redan i mars 2019 så skriver Stolpe kontrakt med stiftelsen om en så kallad katalog resonné.
Mm-hmm.
Det är alltså ett bokverk i flera band där en konstnärs hela verk, i Hilma af Klints fall så är det ju rätt många då, presenteras ett och ett.
Den som verkligen vill förstå Hilma af Klints verk, om det nu går att förstå Hilma af Klints verk, är inte helt säker. Men om man ska försöka det, så behöver man faktiskt de här böckerna.
Det här är faktiskt bara början. Man anställer också en vd i stiftelsen som ska arbeta med de här nya projekten. Så nu har alltså Axel Jonsson-sfären både styrelsemajoritet och en anställd tjänsteman i stiftelsen.
Okej, så den här då, en av Sveriges största företagsgrupper, kommer in här och tar liksom kontroll över styrelsen, låter det nästan som. Kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga. Och när ett avtal om en digital så kallad NFT-upplaga av målningarna till templet tecknas utan att ordföranden Ulrika af Klint då informeras om det här, enligt familjens utsago, så bryter ett juridiskt krig ut med stämningar fram och tillbaka mellan parterna.
Okej, just det, det är sådana här digitala konstverk som alltså man kan köpa och handla med.
Precis, som var väldigt populära ett tag. Sen så kommer de här företrädarna för Axel Jonsson-sfären på att de inte har rätt att sitta i styrelsen för den här stiftelsen för att de inte är antroposofer. Och det är ju antroposofer som ska utgöra majoriteten, så att de avgår och ersätts av antroposofer just. Men det här kriget mattas inte av för det. Konflikten fortsätter och man kan nog säga att den rent utav eskalerar ytterligare när den nya styrelsemajoriteten upprättar ett kontrakt med en gallerist i New York.
Och varför det? Varför vill man sälja?
Huruvida det finns ett behov idag eller inte kan man diskutera. Men det finns ett enormt behov av att kunna hantera den här typen av konst. Den behöver omsorg, den behöver lagerhållning, den behöver säkerhet, den behöver restaurering.
Det man ska veta är att den här stiftelsen är inte rik. Okay. Alltså den är rik så tillvida att den äger konstverk som förmodligen är värda många miljarder belopp på den öppna marknaden. Men det finns inga likvida medel. Så därför måste man få in pengar för att kunna ta hand om och förvalta verken. Mm. Det är vad de här antroposoferna säger är syftet då med att sälja av enskilda verk, vilket stadgarna också tillåter. Okay. Men enligt ordföranden Erik af Klint så är deras avsikt istället att berika sig själva och i längden tömma stiftelsen på tillgångar. Mm-hmm. Så där finns två diametralt motsatta versioner av sanningen.
Det är konflikt kring en av konstvärldens stora konstnärer.
Den infekterade schismen i stiftelsen Hilma af Klints verk blir under 2025 även en fråga för Stockholms tingsrätt.
Jag skulle vilja få en ny styrelse som faktiskt vill hålla stadgarna.
I februari lämnar styrelsens ordförande Erik af Klint in en begäran om entledigande där han kräver att hela styrelsen måste avgå. Utom han själv.
Det här är en oerhört begränsad krets av personer som överhuvudtaget kan komma i fråga för att få åse de här verken. Alltså.
Erik af Klint pekar på en specifik paragraf i stiftelsens stadgar som han menar säger att konsten egentligen bara får visas för de som vill fördjupa sig i den andliga meningen i konsten.
Om det skulle bli så som ordförande uttrycker att den inte kan visas offentligt så skulle det vara en kulturell katastrof.
Men majoriteten i styrelsen vill något annat.
Varje land är anlitad som styrelsens talesperson.
Och att avgöra vilka som är andligt sökande eller inte, det är ju en omöjlighet naturligtvis.
Och Mårten, kan det alltså bli så nu att vi som kanske inte då är andliga sökare utan mest uppskattar den här konsten just som färgglad och lite lättillgänglig inte kommer få uppleva den alls i framtiden?
Så kan det bli om Erik af Klint har framgång i rätten och sen ser till att få en ny styrelse som tolkar stadgarna på samma sätt som han. Det handlar ju då om paragraf 4 enligt vilken Hilma af Klints verk ska göras tillgängligt för den som söker andlig kunskap. Mm-hmm. Och där varje risk till missbruk också kan uteslutas. Och enligt juristen Henning Isos tolkning så betyder det här att styrelsen måste intervjua varje person som vill titta på tavlorna. Och ja, då kan det ju inte bli några utställningar.
Nej, men liksom vad skulle kraven kunna tänkas vara för att passera en sån intervju?
Det är en väldigt bra fråga. För att det finns ju väldigt olika uppfattningar om vilken typ av andligt sökande Hilma af Klint var. Mm. Somliga menar att hon först och främst var kristen. Andra betonar då det här inflytandet från teosofin, vilket ju är en rörelse som var starkt inspirerad av österländsk andlighet, buddhism inte minst. Sen finns frågan, hur mycket antroposof var hon egentligen? Mm. På stiftelsens hemsida så kan man läsa en utredning som slår fast att det var antroposof hon var.
Okay.
Medan Erik af Klints farbror Johan, som är doktor i religionsvetenskap, säger att hon var inspirerad av Rudolf Steiner, men inte i någon särskild utsträckning av antroposofin. Mm-hmm. Så att det här kommer att bli en komplicerad uppgift för styrelsen.
Men Mårten, vad tror du Hilma af Klint själv hade tyckt om allt det här som du har berättat om nu?
Men juridiskt spelar det egentligen ingen roll. Men på ett annat plan så är den frågan kanske den allra mest intressanta av alla. Enligt Erik af Klint så är hennes verk inte ens konst utan just andliga budskap. Mm-hmm. Och med tanke på att hon faktiskt aldrig försökte visa dem i något annat sammanhang än just andliga så ligger ju någonting i det. Hon var inte ute efter att revolutionera konsten. Hon hade betydligt högre målsättningar än så. För henne var målningarna till templet heliga. I en av anteckningsböckerna så beskriver hon dem faktiskt rent utav som ett femte evangelium.
Men det för ju tankarna till de här hipsterserna som har de här målningarna på sina väggar. Har de här senaste 10 åren när världen blivit bekant med Hilma af Klint varit ett slags övergrepp på hennes liksom mission eller vilja? Eller man kan säga. Hur ska man se på det där?
Så kan man ju se på det. Men å andra sidan så är ju det här ett öde som i någon mån drabbar alla konstnärer som blir stora. Och i synnerhet kanske om man blir stor efter sin egen död då. Det ligger på ett sätt och vis i konstens själva väsen. Den måste tolkas. Om det nu inte var konst utan ett femte evangelium då som Hilma af Klint skapade, så lämnade hon det ändå vidöppet, får man säga, för tolkningar. Saken är ju den att de här andliga meddelandena då enligt Hilma af Klint inte har sitt ursprung i Hilma af Klint själv utan i de andeväsen som var hennes uppdragsgivare. Så hon försökte själv tolka de här målningarna i hela sitt liv utan att någonsin lyckas fullt ut.
Tack, Mårten.
Tack.
Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Mårten Antjén. Producerade gjorde Josefin Schneider.
Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Samar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Och vill du få en inblick bakom kulisserna på Dagens Eko, då vill jag tipsa om ett evenemang i lördags som vi sänder live i appen och på webben. Och man kan också lyssna på mycket annat intressant där. Du hittar alltihopa om du söker på Podfest i Sveriges Radio Play-appen alltså. Och nu i P1, sent denna måndag kväll, dagens dikt.
Bergkristallen. Kristallen laddad med kraft från räcket på Lana Del Rey i London bredvid min dotter. Metallen vibrerade och sedan vibrerade trasmattan under mig. Jag drömde att jag var en man som gick i skogen med 3 hundar. En släppte han lös, de andra hade han i 10 meter långa koppel. Han bar på skålar med stenar i. Han ringde till en myndighet och sa att han hade hittat stenar från stenåldern. De sa att det hade han inte. Bredvid honom gick hans roliga fru. Hon sa, du är bäst men du måste sluta samla på stenar. Han sa, du är bäst men vad ska jag göra? Jag är så stressad. Hon sa, ta det lugnt. Han hade följande tatueringar. En brinnande jordgubbe, blommor som stod i en vas som var en dödskalle. En kvinna i bikini som brottades med en krokodil. Han älskade grillkrydda och lösgodis, sin fru, sina barn. Skulle boka en klipptid i Vetlanda. Lämnade en kristall i en stenåldersgrav i vintras. Han var ett troll på Instagram. Prideflagga på ett katolskt eller muslimskt konto. Ukrainsk flagga på ett ryskt. Och såg hatet välla in. En liten hobby som att lösa korsord. Amerikanska katoliker kunde inte sluta prata om helvetet. En man i Pakistan ville ha hans adress, ville komma och döda honom. Blåvitrandiga och helröda strumpor på dressman i Vetlanda. Passerade ett hus där en människa mördats. Åt på en pizzeria. Hundarna sökte i ett lokstall på en nedlagd baseballplan i en tom laggård. Han tatuerade en gran i Ulricehamn, en leende stjärna i Malmö. Och jag sa till honom i drömmen, fortsätt samla på stenar. Men då sa hans fru, du förstår inte, det är bra att han samlar på stenar, men det får inte bli för många. Hans skrivbord är fullt av stenar, amuletter, träpinnar, statyetter, en kniv och i fönsterkarmen kakburkar fulla med stenar. Det finns en gräns.
Thank you.
Lukas Moodysson är aktuell med sin första diktsamling på 13 år. Det var mörkt i mitt huvud men aldrig i mitt hjärta. Utgiven på Wahlström och Widstrand. Han har ju gjort sig känd som filmregissör, men det var som poet han debuterade, redan som 18-åring. Vi hörde Lukas Moodysson själv läsa Bergkristallen ur nya boken. Musiken stod den danska duon Bremer McCoy för, med pianisten Morten McCoy och basisten Jonathan Bremer. De spelade här sin låt Forenet.
Klockan är 12.
Det är midnatt, här är Ekot. I Frankrike har ledaren för ytterhögerpartiet Nationell Samling, Marine Le Pen, nu kommenterat bedrägeridomen mot henne och flera partikamrater som kom tidigare idag. Le Pen dömdes till fängelse men kommer istället avtjäna straffet med elektronisk fotboja i 2 år och förbjuds också från att ställa upp i presidentvalet 2027. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg såg intervjun med Le Pen under kvällen och kommenterar så här.
Vi kan säga att det var en mycket stridslysten Marine Le Pen som inte accepterar den här domen. Och genomgående är att det här är en form av juridiskt mord nästan på henne. Ja, hon hävdar ju då att den domare som är ordförande i rättegången gör det här för att han inte vill se henne som president i nästa presidentval. Och att man nu ska komma ihåg den här måndagen den 31 mars, denna olycksbringande ödesdigra dag.
Hur tänker Marine Le Pen gå vidare?
Nej, men hon kommer naturligtvis överklaga det här och hon kommer göra det så fort som möjligt. Hon anser att hon inte har gjort sig skyldig till någonting och det måste gå fort för att i den här typen av mål som det är så kan det ta 1,5 till 2 år att överklaga det. Och det är ju då presidentval om 2 år. Hon vill ju hinna innan valet börjar så att säga.
Det sa Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg till Johan Westerberg tidigare ikväll. Så Sverige, nästan var tredje ung person har upplevt våld i en nära relation. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten som sammanställt svar från 2000 ungdomar i 9:e klass. Och nästan 1 av 10 som haft en parrelation svarar att de har utsatts för sexuellt och fysiskt våld i relationen. Vanligast var det med digitalt psykiskt våld. Det var Ekot vid midnatt. I studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till Nattradion här i P1 och i våra grannkanaler. Och Ekot håller oss förstås fortsatt uppdaterade med nyhetssändningar på helslagen och även på sajten och i appen Sveriges Radio Play. Det är nu den 1 april, natt mot tisdag. Harald och Hervor har namnsdag. Och jag som är presentatör i kanalen denna natt heter Magnus Victorin. Och det första jag ska göra den här timmen det är att lämna över till Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier i den här återutsändningen från måndag eftermiddag.
Om statistiken på dina yogapass på månaderna skulle bara spridas i sociala medier, Catherine, hur skulle det kännas?
Ingenting. Det skulle vara den största gäspningen någonsin. Alltså, den redaktion som valde att publicera det här skulle få så underkänt.
Prins Daniels löprunder, de finns nu spridda på Darknet. Säger jag som om jag visste hur man tog sig in på Darknet. Men det låter spännande, tänker jag.
Jag trodde det var prins Carl Philips
löprunder. Förlåt, det måste ju vara prins Carl Philips löprunder. Kan det finnas prins Daniels? Det vet jag inte. Vi tar tillbaka. Prins Carl Philips löprunder, du har helt rätt. Nu får ju då användarna på Darknet veta vilka dagar under 2017 som då prins Carl Philip hade det motigt i uppförsbackarna. Jag är inte säker på vad de ska göra med den informationen.
Träffas i små grupper och diskutera hans löparteknik.
Finns det någon information i din dator som du verkligen inte vill dela med omvärlden?
Ja, men jag skulle ju aldrig avslöja det här. Det vore ju som förra gången när jag nästan gav ifrån mig ett lösenord. Jag har lärt mig min läxa.
Klokt. Well, come on inside and we can watch the news and be naked. Drugs, existential drugs. Det här var Chloe Kisha med låten Sex, Drugs and Existential Dread. En titel som gör att man kanske ändå måste lyssna lite mer på Chloe Kisha.
Jag känner att du har tillägnat den till mig efter att jag håller på att ställa frågor till dig om meningen med livet och finns Gud. Tack!
Välkommen till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Ransom Hub, Katrin. Det heter uppenbarligen gruppen som stal data som vi pratade om. Från appen Sportadmin.
Mm.
Och Ransom Hub har som regel att inte angripa företag i Kina, Nordkorea, Ryssland och ett antal tidigare sovjetstater enligt Dagens Nyheter.
Är det en indikation på vilka de samarbetar med?
Jag bara nämner det. När de inte lyckades pressa pengar av Sportadmin så la Ransom Hub då ut all informationen på Darknet där de väl brukar hänga, kan jag tänka mig. Som ett slags straff, tänker jag. Och i den här läckan så finns regeringsmedlemmar, flera personer i hovet och kändisar i alla alfabetets färger. Det läckta Sportadmin används av 1700 idrottsföreningar i Sverige. 3,6 miljoner rader information om bland annat 3500 personer med skyddade personuppgifter. Och nu undrar jag, vilken av de här siffrorna är mest intressant? Alltså 1700 idrottsföreningar, 3,6 miljoner rader information eller 3500 personer med skyddade personuppgifter?
Alltså det som är mest allvarligt måste ju vara de som har skyddade personuppgifter.
Mm.
Där kan det ju vara fara och färde om det röjs.
Det finns cirka 28 000 personer som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. Och då undrar man, betyder det här att de 25 000 andra inte rör på sig så mycket, inte sportar?
Det tror jag inte att du kan dra sådana slutsatser. Nej. För det är ju så att många av oss som sportar inte nödvändigtvis loggar det på det där digitala sättet.
Det är även så att prins Carl Philips olika aliases avslöjas här. Har du haft några alias, kanske?
Jag har ju lärt mig av dig att genom att berätta om mina drömmar så avslöjar jag sånt som jag inte förstår själv. Och vis av den erfarenheten eller informationen som du har delat med mig så tror jag inte att jag överhuvudtaget ska röra mig runt kring alias och vad jag skulle kunna ha för alias eller skulle ha för alias om jag var tvungen att ha ett alias.
Alltså jag tror att alias faktiskt avslöjar väldigt mycket om
människor. Ja, jag menar det.
Och folk försöker hitta något som liksom ändå ligger nära eller som är betydelsefullt. Bärande. Jag tänker, vad skulle prinsens alias kunna vara? Har du någon...
Jag har inte alls grubblat på det.
Nej, men, det känns ändå sunt.
Ja. Men han har ju sina intressen där för, vad är det, porslin och design och sådana saker. Mm. Han kanske kallar sig för designkillen.
Mm. Jag tänker att prinsen@hotmail.com skulle kunna funka, för då skulle ju ingen tro att det var prinsen@hotmail. Ja, jag vet inte. Vi går vidare. Helgskrällen i näringslivet i Sverige är att Volvo Cars styrelse med omedelbar verkan sparkar sin vd.
Mm.
Förr i världen, då visste ju hela Sverige vad Volvos vd hette. Katrin, vad hette den sparkade vd:n?
Jaha, precis.
Förr i världen så kunde vi svara på den frågan.
Samuelsson är det nya, va, i alla fall.
Så
eller
bra.
Tillfälliga.
Exakt. Jim Rowan får gå på dagen. Meddelades det på söndagens eftermiddag. Det är ju väldigt dramatiskt ändå.
Jag var på teater då, det var därför jag missade.
Ja, exakt. Och 74-åriga Håkan Samuelsson återvänder som vd. I förra veckan, jag ser en trend där, i förra veckan så fick ju James Bond-filmerna nya producenter, bland andra Amy Pascal. Hon är då född 1958, hon är alltså 67 år. Och igår berättade ju Donald Trump att han är lite sugen på en period till då mellan hans 82 och 86 år. Alltså. Är det här med åldersdiskriminering över?
Det vore ju bra om åldersdiskrimineringen var över, men skulle man inte kunna tänka sig att det finns lite andra faktorer bakom? Alltså jag vill inte paja din spaning, men Samuelsson ska väl bara sitta tillfälligt innan de har hittat någon ny fast vd. Trump... han har ju sina bevekelsegrunder, så att jag vet inte.
Nej, det är svagt.
Ja. Vi pratar om för anekdotiskt.
Vi pratar om någonting annat.
Det är ju makalöst. Alltså att man kan köpa ett djur på mataffären, liksom.
Visste du det, Katrin, att man kan köpa djur på mataffären? Det här ska handla om Gullefjun och Pricken som vi hör här i bakgrunden. Det är två små kycklingar som bara är några veckor gamla. Det intressanta är att de här kommer från köpeägg. SVT har pratat med Nathalie Eriksson som köpte ägg från mataffären, la dem i en kläckningsmaskin och 21 dagar senare så kom då Pricken och Gullefjun.
Ska hon sen slakta dem för att få superfärsk kyckling eller för att få nya husdjur?
Jag tror att just vinkeln hittills är nog inte slakt. Men
de, då är det ju gulligt.
Ja, de är gulliga. Men skulle du påverka här din syn på ägg nästa gång du går och köper ägg i affären? Tänker du, det kan vara pricken och gullefjun?
Mm. Jag kommer från och med nu ha dem i kylskåpet. Jag har under lång tid faktiskt haft dem bara på diskbänken. För att det var någon som sa att de behövde inte stå kallt.
Då kanske ska jag göra det. Kläckningsmaskiner. Jag tänker, kan det här ha med Sveriges beredskap att göra? Att alla kan göra sina egna kycklingar?
Nej, men det är väl bra när vi ska tänka mer på hur vi ska hantera det här med föda i händelse av kris eller krig.
Jag tittade, de kostar ju mellan de billigaste 250, kanske de dyraste 1500 kläckningsmaskiner. Så det här är ju fullt möjligt.